Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej alla fantastiska poddlyssnare som vecka efter vecka lyssnar på min podd. Jag är så glad och tacksam över att ni lyssnar och jag hoppas att ni vecka efter vecka ser en liten förbättring i podden. Jag tänker tillbaka på mina första avsnitt av podden, vilken annan typ av intervju det var och hur nervös jag var och ganska osäker. Nu vill man ju bara göra om de där intervjuerna och fråga massa nya frågor. Men det är väl sådär med utveckling. Förhoppningsvis kollar jag tillbaka på de här intervjuerna om ett år och tänker... Gud, vilken förbättring jag har gjort. Jag vill göra om dem också. Vill ni se mer av mig tycker jag att ni ska spana in O-poddens Instagram. Där heter jag O-podden. Men, nu kör vi igång avsnitt 35 med artisten Jennifer Brown. Ja, ni vet, hon som gjorde den där Alive och Tuesday Afternoon som för ungefär 15 år sedan blev mega hits. De flesta av oss känner igen henne, men undrar kanske lite vad som hände med henne sen. Skulle inte hon bli världens nya soldrottning? Eller det var i alla fall vad alla andra förväntade sig att hon skulle bli. Vad ville hon själv? Hon var ju ganska ung under den här perioden. Ja, allt sånt får vi höra i den här intervjun. Vi pratar även om livet. Hur man kanske inte kan styra över det som händer. Kriser bland annat. Men ändå måste lägga jobbiga saker bakom sig för att gå vidare. Kriser i livet är någonting som Jennifer varit med om. En pappa som inte fanns där hela tiden under hennes uppväxt och en ilska som kom ikapp henne när hon blev äldre. Vilket ledde till att hon inte pratade med sin far på 2 år. Jennifer blev även lämnad under sin graviditet och berättar hur det är att hantera sorg och lyckans mirakel på samma gång. Vi pratar även självklart massa musik och hur glad hon är att igen få leverera musik till oss. Denna gången på svenska. Glöm inte att lyssna på Jennifer Browns nya singel som kommer ut i veckan. Håll utkik. Nu kör vi avsnitt 35 av O-podden med Jennifer Brown.
Jag var arg och förbannad och uttryckte det liksom. Tyckte inte att det var okej, det som hade hänt och det som jag förstod sen nej, men ja, det här är ju ingenting som ingår i någon slags norm liksom. På det bolaget satt Anders Bagge. Sen kom det in en konsult som heter Peter Swartling. Då fortsatte jag och Peter samarbete. Och Anders också. Och det är ju skitjobbigt när man möter kritik för någonting som man känner att man vill ska vara bra. Men så är ju det när man går ut och är offentlig. Man får ta det priset. Och det var jag inte beredd på. Det var jävligt jobbigt. För då känner jag mig så dålig så att jag kan inte prestera. Jag gör ju det, men det är nästan att gråten kommer för att jag tycker inte att jag är tillräckligt bra. Det blir bättre. Det blir alltid bättre.
Jag måste säga att du har ett väldigt fint namn. För de som inte vet så heter jag ju också Jennifer.
Ja, just det. Ja.
Men trivs du med att vara en Jennifer?
Jag trivs. Jag har alltid trivts med mitt namn Jennifer. Jag har aldrig varit liksom... Det fanns en tid då var jag lite så här... det var en tid jag försökte kanske tänka att jag kanske ska byta till mitt första namn som är Vera.
Ja, ah, vad fint.
Ja, men det blev inte så utan det blev sedermera som så att jag döpte min platta till Vera istället.
Aha.
Sen var det någon epok jag höll på där, men nej, jag måste säga det. Namnet har jag alltid gillat.
Ja, ja. Vad är ditt fulla namn då?
Vera Jennifer Brown.
Okej, ja, fint. Men onsdag idag och mitt i veckan och lite efter 10, har du haft en bra morgon?
Ja, jag har haft en jättebra morgon, absolut. Jag... I mitt i livet, man är ju alltid det är alltid någonting. och det samtalas om Just nu samtalas det om boende på morgonen här. Var man ska ta vägen, var man ska bo. Det blir en flytt här nu som det ser ut i oktober för min del. Och det känns jätteskönt. Det känns så här... alltså man är redo när man är redo. Just nu är jag redo. Mitt hem har varit min borg väldigt länge. Jag älskar det. Det är liksom som en familjemedlem. Liksom. Jag har kommit hem dit och känt mig liksom... Ja, men jag har allt mitt där liksom. Och nu är det tid för att släppa det, känner jag. Och det känns väldigt skönt att jag har kommit dit. Att det verkligen, det är så. Och vi har varit nere mycket i Skåne i sommar. Och liksom fått den här grönskan. Och jag har ju vetat det länge. Att jag måste ha natur liksom. Jag måste uppleva natur, jag måste kunna få andas. Jag måste kunna känna att jag är i själslig balans liksom. Och det ger mig, naturen ger mig det.
Hur har du kunnat bo där så länge då, i Gamla stan?
Ja, men det, eller hur? Det kan man ju fråga sig. Jag har
mycket blommor.
Jag har väldigt mycket blommor. Jag har faktiskt varje vecka som jag köper blommor så där som jag har. Men jag tror det är också den här mixen av att kunna vara mitt i centrum liksom, och känna att man har liv och rörelse kring sig. Och att man måste på något sätt förflytta sig. Så är det väl med allting, annars sker stagnation liksom. Mm. Men jag känner mig redo för det nu.
Ja, då vill vi ha en uppdatering sen hur det går med.
Absolut.
Vi pratade ju lite om det i morse, för jag håller också på att kolla flytta runt. Ja. Det är ju lite stressigt, men ändå kul. Men ändå, alla som har varit i det vet ju hur många olika känslostadier man går igenom.
Ja, men det är en investering, alltså det är någon känslomässig investering man gör när man vill... Och vi var tittare väldigt mycket, nu kommer vi fortsätta det här hus, men bara i och med att man är så i det just nu så tycker jag att men man bygger ju upp någonting, man investerar sin känslomässiga energi i någonting, man ser sig själv kunna bo där, bara där, och sen så blir det inte så, då blir man så oerhört besviken, och jag går på det varje gång.
Men har du köpt många liksom boenden?
Nej, men vi var kolla innan sommaren var vi kolla. Ja, vi har varit och strökollat lite sådär. Och det var så mycket fint överallt. Så här.
Och man tänker ju sig så här, man köper ju en dröm. Det är ju det alla mäklare säger också. Det förstår man ju, för man bara, vad fint de har här. Och så här rent och fräscht kan vi också ha. Och sen bara, bombnedslag. Vad hände? Men dina morgonrutiner, är det mycket yoga? För det har jag hört.
Alltså jag är ju, det är min plan nu att jag ska försöka nischa mig mer på det. För att jag känner att det känns som en så bra balans på allting. Du får fysisk träning, du får mental avslappning och du får liksom andning, du får kropp och själ. Och det tycker jag är en bra kombo om man ska lägga tid på någonting sådär. Men jag har inte riktigt där än. Men jag har alltid hållit på lite så här yogat, liksom lite förstrött sådär ska man väl säga. Men sen så kör jag ganska allround så, träning. Men morgonrutin, sa du det? Var det vad var inne på?
Ja, morgonrutin.
Morgonrutin är ju det att jag tar min tjej till skolan, som nu är 8 år, som går i 2:an, och får iväg henne ut ur boet.
Hej då!
Och sen så är jag i studion då, men vi brukar börja vid 10, då har jag tid till att liksom sitta och köra meditation och typ reflektera lite innan jag går iväg och sjunga lite innan jag går iväg. Får jag den starten så är det optimalt för mig.
Vad händer om du inte får den starten?
Jag går det för lång tid och jag inte får den starten, då låser jag mig på något sätt, märker jag. Jag är inte lika öppen någonstans i min flexibilitet. Ja, så här, kan jag känna. Jag mår bättre bara. Det är så. Jag öppnar upp mig själv med nyckel så där, och det är så skönt att få göra det. Då är jag öppen och då vet jag. Min kropp vet någonstans att allt är okej på ett undermedvetet plan. Så att jag funkar bättre på något sätt.
Hann du med någonting idag?
Jag gjorde inte det.
Gjorde du igår?
Ja, igår gjorde jag det.
Då sitter det kvar lite.
Det sitter kvar lite.
Hur många dagar får det gå då?
Ja, jag tycker att det räcker med en dag, och sen så är man liksom, så känner man att man saknar någonting. Och det är ju det som är skönt med allting, med all träning och allting. Som att jag har låtit mig själv, jag gjorde det nu, var det innan sommaren som jag sa att jag ska bara sjunga, jag ska verkligen sjunga, ge mig det varje dag, en sång liksom, så här, eller liksom väcka min kropp. Och det kan jag känna att det, om jag inte gör det så saknar min kropp det.
Vad gör den för dig, den musiken när du sjunger? För dig själv.
Ja, nej, men vad det är ju, kraften och sången är ju en ansamling av energi. Så att det är ett flöde ut. Så att när jag sjunger så liksom får jag ut någon slags katalysator liksom, i allting som finns i mig som jag på något sätt får ut i sången. Och då känner jag också så här, det är som att istället för att ta ett må-bra-piller så kan jag sjunga. Och så är kroppen i balans på något sätt. Jag känner mina energier bättre och jag är som vaken, säljer och så här, dansar i mig. Liksom. Så att, ja.
Gud, jag känner också att jag skulle vilja så här, sjunga ut ibland också. Vilket jag tror många känner.
Mm.
Men alltså, jag är så dålig på att sjunga. Så jag undrar så här... Alltså ibland vill jag inte ens sjunga för att jag skäms för mig själv.
Ja, jag fattar.
Så jag bara, jag vill sjunga för att må bra. Men kommer jag må bra efter för att vet.
Ja.
Alltså, ja, men...
Men jag tänker så här ibland, för att jag kan tycka så också när jag sjunger nämligen. Att jag känner
va?
Så här, ja, jo, men alltså, grejen är så här, jag brukar, när jag sjunger så sjunger jag med. Alltså jag sjunger liksom, jag kan vara så där, så att jag gör... Jag tar inte ens det i ord, utan det bara
kommer ur.
Det bara kommer ur.
Ja. Men det, om jag skulle göra det, det skulle vara ännu mer pinsamt.
Skulle det?
Än att typ sjunga någonting.
Ja, kanske.
Då bara, jag typ skäms nu när jag bara sitter här och tänker. Bara, men det är ju härligt när man kan släppa loss sådär.
Ja.
Faktiskt. Men du har ju haft en paus från musiken, alltså offentligt om man ska säga, i vad är 6 år?
Mm.
Hur känns det att återigen kunna leverera till oss som har saknat dig?
Ja, gulligt. Jag känns som att som det ska. Så känns det.
Med svenskt material nu?
Ja, med svenskt material. Och det är ju så himla naket att sjunga på svenska. Det är så vackert också att kunna liksom uttrycka sig på det sättet. Och, nu har jag kommit in i det. Och jag vet inte hur långt det kommer att ta mig. Liksom. Jag känner att för mig var det en utmaning att gå in i det svenska språket och skriva och se vad kan jag skapa här. Liksom. Och det har ju visat sig att kunna göra jättemycket. Och jag kommer kunna göra jättemycket mer. Så det är fortfarande outforskat för mig. Jag kommer fortsätta göra det. Det känns väldigt bra. Det känns väldigt rätt för mig att göra det just nu.
Mm. Men det är en hel CD du har släppt.
Nej, jag har inte släppt.
Nej, kommer.
Det kommer en platta.
Hur är det med det där då? För jag tänkte lite när man pratat med andra som håller på i musikbranschen och så. Släpps det hela plattor eller de här EP? Eller vad är värt idag? Och vad...
Det är ny tid.
Ja, exakt.
Man släpper musik, som det heter. Jag har liksom varit öppen för så mycket med det där. Jag kan tycka på ett sätt att det är skönt att man inte behöver släppa ner platta. Man behöver inte göra det. Man kan faktiskt bara släppa musik.
Mm.
Och det är precis vad jag gör nu. Men nu har vi bestämt att det kommer ju en platta. Så det kommer att komma en platta. Det är liksom, det är lite beroende på. Nu kommer jag från, jag har ju hållit på ett tag liksom. Och jag är ju en albumartist och har alltid varit det. Så för mig känns det ju rätt naturligt. Men jag har ju gått in med öppna ögon och tänkt att nej, jag kanske inte behöver göra det. Jag behöver bara släppa musik liksom. Och så får vi se vad det leder till. Det är en ganska skön känsla sådär för mig. Men som sagt, nu kommer det ändå en platta.
Ja, när kommer den då?
Den kommer i november.
Okej.
Ja, men det kommer en singel innan i oktober.
Så vad kommer plattan heta? Får man inte
det vet jag faktiskt inte än vad den kommer heta.
Okej, då får vi veta det sen.
Ja.
Men uppvuxen i Göteborg.
Mm.
2 syskon.
Mm.
Bror, systrar.
Ja, en äldre syster.
En äldre syster.
Som bor i San Francisco. Och en bror då som bor kvar i Göteborg.
Mm. Är du mellan minst äldst?
Mellan.
Hur är de var mellanbarn? Är du typiskt mellanbarn?
Ja, jag är nog typiskt mellanbarn. Jag är den där diplomaten liksom. Jag är den som alltid lugnar och tar sams och ser allting från alla håll och alla synvinklar. Men har du tänkt, man kan liksom, ja, medlaren kan man väl säga.
En pappa som är från Trinidad och Tobago.
Mm.
Och din mamma är svensk.
Ja.
Hur träffades de?
De träffades faktiskt i Norge. På en nattklubb.
Aha.
Och min pappa lär ha sagt att den kvinnan ska jag gifta mig med.
Nej.
Så blev det ju faktiskt.
Följde mamma direkt?
Ja, nu vet jag inte om hon skulle säga att hon gjorde det. Men det uppstod någonting, helt klart. Det gjorde det.
Var ditt ursprung någonting du var stolt över som liten?
Absolut, absolut. Ja. Grejen var att jag... Det är intressant det där, men... Hur man uppfattas och vad man lägger sina värderingar beroende på vad man har fått dem ifrån. Liksom. Den blandningen och den etniciteten jag fick gjorde ju mig liksom på något sätt väldigt medveten liksom, vet inte hur det skulle varit om jag hade två svenska föräldrar eller två västindiska föräldrar, men det blir ju en, två kulturer någonstans som flätas ihop liksom. Och det blir en komplexitet i det också. Men som barn lär man sig förhålla sig till saker. Och det fick man ju göra, och jag tyckte att det var... pappa var ju alltid väldigt så här västindisk på något sätt. Så vi har ju fått mycket den färgningen av honom. Och det är mycket värme, och det är mycket... han sett att liksom visa kärlek var väldigt mycket att laga mat till oss och liksom nära oss och liksom, ja, men bry sig om oss på ett sätt verkligen. Så att jag måste säga att för mig har det gett liksom den bästa av världar, så sett.
Mm. Om man kollar tillbaka på din uppväxt och liksom tid som barn, hur, om du går tillbaka till skoltiden och vänner och så här, familjerelation, hur skulle du beskriva dig själv som barn då? Och när du ser tillbaka på det nu?
Ja, vad en bra fråga. Jag tror att jag... de kallade mig för Pladdmajan när jag var liten.
Aha.
Ja, jag var väldigt... jag var den klassiska liksom utklädningstjejen som höll på och drog med min syster och gjorde teatrar och allt sånt där. Liksom. Jag var väldigt påhittig.
Har ni den kreativiteten i, eller var kommer den ifrån?
Nej, jag vet inte. Jag hade väldigt mycket det. Min syster hade inte det på samma sätt.
Mm. Och din bror?
Ja, han hade det, men han har liksom var mer en så här, träningskille liksom, spelar fotboll och sådär. Så. Och jag var mer, ja, som sagt, teater, sång, dans liksom.
Mm.
Väldigt så. Från att jag var liten, jag bara gillade det liksom. Så att jag var väldigt mycket det. Sen så jag tror jag att i tonåren så dämpade det sig lite. Faktiskt.
Men hur kommer det sig då?
Det kommer, man utvecklar någon slags medvetenhet och man vet inte riktigt, känner sig osäker på sig själv och vem man är i världen. Och att man, den här otillräckligheten räcker jag till, som vi alla någonstans har.
Mm.
Och liksom den resan, liksom, att ha den känslan av lite otillräcklighet men ändå ha en känsla av kraft i sig. Som så här, balansera de två sidorna, det, och det gör jag än idag liksom. Även om jag kan se att det är olika delar av mig själv som jag får jobba med liksom, och vara medveten om att de finns och att de pågår.
Din pappa kom och gick lite, har du berättat.
Mm.
Hur såg du på det då och hur ser du på det nu? Och vart tog han vägen?
Ja. Nej, men då var det ju alltid en känsla av att när kommer pappa? Och det var en sorg liksom någonstans när pappa försvann. Och då, barn har ju en tendens att tycka att det är ens, att jag är tillräckligt älskad och allt det där liksom. Och jag vet att mycket bottnar i det när jag ser tillbaka på det, men då var det ju en vardag. Och man visste ju, jag visste men samtidigt visste jag inte. Och sådär, så att jag tror att det i sig är någon slags otillräcklighetskänsla som finns i mig. Och den kan jag ju se och förstå. Min pappa har alltid rest väldigt mycket. Och, men jag tror att det var mer en ovisshet som vi blev vana vid. Så var det. Det var en ovisshet som kom och gick för mig. Men tryggheten var ju ändå att vi bodde där vi bodde liksom i 20 års tid. Det var ju inte det där kringflytande för oss, utan vi hade det. Där var vår bas, där var vår mamma, där hade vi varandra. Men pappa var en oviss figur, en oviss karaktär på det sättet. Även om han var älskad så var det inte riktigt så här säker på om han skulle stanna eller inte. Så att jag fick liksom både och där, någonstans.
Men det var en tid då du inte pratade med honom, 2 år.
Ja, precis. Ja, och... det var när jag hade flyttat till Stockholm och så började jag gå i terapi. Och sen när man går i terapi och man börjar i terapi så börjar man förstå att det normala inte är så normalt. Den normen man lever efter är... och då så har man en fas då man går igenom saker och ting. Men min mamma gick jag också igenom med saker och min pappa. Mm. Och det resulterade i att jag inte pratade med honom på nästan 2 år.
Var det för att du behövde reflektera eller...?
Jag var arg och förbannad och... uttryckte det liksom. Och kände inte att det var okej. Tyckte inte att det var okej, det som hade hänt och det som jag förstod sen, nej, men ja, det här är ju ingenting som ingår i någon slags norm liksom.
Mm.
Så att det var en väldigt stort uppvaknande för mig på något sätt. Som jag behövde gå igenom. Det var som en slags sen pubertet för mig liksom. Mm. Att jag blev förbannad på pappa. Och fick det ur mig på något sätt. Och jag är väldigt glad att jag gjorde det.
Vad skönt.
Ja.
Är det här någonting de andra syskonen också har känt? Eller, för man är ju olika känslig också.
Ja, precis. De skulle nog säga att jag är mest känslig av alla. Om vi pratar med dem. Men jag... De har ju inte haft samma uppbrott på det sättet. Liksom. Men jag är väl också kanske den enda som har gått i terapi. Sådär. Så att jag tycker om det, att lära mig mer om mig själv och förstå mig själv och jag funkar bättre. Det har jag alltid varit dragen till. Liksom. Mm. Så att det ingår i mitt paket.
Hur tog ni upp kontakten igen då? Och hur ser relationen ut idag?
Jag kommer inte faktiskt exakt ihåg hur det var, hur vi tog upp kontakten igen. Men vi har ju kontakt idag. Alltså, så det, jag är nog alltid den jag vill att vara med min pappa idag. För att jag är väldigt uppriktig med honom och väldigt... Vi har väldigt roligt när vi samtalar. Därför att det är verkligen en... det är något annat, helt enkelt. Mm. Och det är väl också för att människan i mig och barnet i mig har vuxit upp och blir och kan på något sätt vara och ta den platsen som jag vill ta.
Mm.
Ja, och få ta den platsen.
Mm. Men om vi går tillbaka lite till musiken då.
Ja.
Hur kom den in i ditt liv?
Det var också faktiskt mycket familjen som hade sån entusiasm och pappa framförallt som spelade mycket musik hemma. Det var väldigt mycket musik och det var hög musik liksom. Så att det var sådär, det var svårt att inte ryckas med av det. Och från väldigt tidigt så började jag liksom härma och sjunga med och ja, ge mig ut för att vara någonting liksom som man gör när man liksom letar intryck och man blir inspirerad av stora människor som Barbra Streisand och du vet, jag kommer att lyssna på Elvis och jag lyssnade på mycket Motown, Diana Ross och The Supremes. När jag blev äldre så var det ju Whitney Houston, Mariah Carey. Ja, så det var liksom alltid någonting som fanns där.
Hur blev du upptäckt då? Eller liksom när började det dra igång?
Ja, det är det som har alltid varit så en naturlig fas på något sätt. När man har en passion och man följer den och man har en glädje i det. Så följer allt annat med. Det är lite så. Det är så jäkla skön känsla. Man måste, emellan allt husletande och livet som pågår och skolor. Så måste man någonstans tillbaka till den. Mm. Och det återigen kommer tillbaka till meditationen. För där hittar jag mitt fält. Det ingår i paketet här med känna sin passion. Känna den i musiken. För den är en del av den. Och är man i den och tillåter sig vara i den så faller allt annat på plats någonstans. Det är inte lika, det är sekundärt helt enkelt. Jag började ju redan i solsång när jag var i 4, 5, 6. De hade precis börjat med det då. Sen så blev det musikskola, 7, 8, 9. Och så gick jag på någonting som heter Stage School i Göteborg som var en skola där människor som gillade att sjunga som jag fick träffas och göra demos. Så uppträdde vi på olika ställen och satte upp shower med en kille som heter John Kincaid som var en engelsk... begåvad man som hade satt ihop det här konceptet. Och jag hamnade på en Lisebergs-scen och jag tror det var 16 år.
Och var med. Stort.
Ja, det var stort. Och vi var ett gäng som heter Reds and Blues. Och på den scenen så uppträdde jag då. Och då var det några killar i publiken som såg mig som hette... Ja, vi bildade en grupp i alla fall. De frågade om jag ville vara med i den här gruppen. Och det ville jag ju. Och då hade de precis fått kontakt med ett bolag i Stockholm som heter Elektra. Och på det bolaget satt Anders Bagge. Och ja, och så fortsatte det där. Och vi släppte 2 singlar. Sen kom det in en konsult som heter Peter Svartling. Och så när Elektra gick faktiskt i KK under den här perioden. Så att då fortsatte jag och Peter ett samarbete. Och Anders också. Och ja, på den vägen nere. Vi stämde att vi skulle göra en platta och det tog 3 år. Så att det har hela tiden, den ena grejen har alltid liksom avlösts.
Den andra?
Ja.
Du skulle ju bli liksom den nya internationella soldrottningen. Mm. Och det var ju mycket strålkastare på dig.
Mm.
Hur klarade du av att handskas med den pressen och de förväntningarna från andra vad du skulle bli?
Mm. Ja, det är en väldigt bra fråga. Och den är ju inte självklar någonstans. Liksom, utan det var ju... Jag var ju bara jag på något sätt och jag förstod aldrig riktigt hela den grejen på något sätt. För att jag, men på något sätt så att man kan, men jag tror att när jag ser tillbaka på det också att jag Och det den kraften jag har och de folk har som är konstnärer, att är man i den så uppstår liksom karisma på något sätt, va? Det händer någonting i ens utspel och i det man är. Och för mig var det så naturligt att jag förstod liksom aldrig riktigt.
Men kom det plötsligt liksom framgångarna eller?
Ja, nej, det skulle jag inte vilja påstå, för att jag jobbade ju ändå, det tog 3 år att göra plattan. Och det var ett jäkla jobb att få ihop allting. Och jag flyttade upp till Stockholm då. Jag var 19 och så flyttade jag upp till Stockholm och så började jag jobba. Och så höll jag på med den här plattan på eftermiddagar och fick ihop det här liksom på något sätt tillsammans med Peter. Så det var väldigt målmedvetet, det, så jobb med det här. Som gav en fantastisk utdelning. Men det, sen blev det ett jäkla tryck när det väl kom.
Hur upplevde du det trycket då? Kom det här trycket fort sen?
Ja, men det blev ju ganska liksom... Jag kommer ihåg att jag var ute och sjungit till 10. Och då hade min första singel kommit ut, Heaven Come Down. Och precis i den växlingen där så blev jag väl... Jag var liksom så här, då visste folk vem jag var när jag stod på scen. Och det blev liksom så här... Och jag började göra egna konserter. Och sen så kom... My Everything kom ju som singel 2. Den blev också jättestor. Så ja, det gick väldigt fort där liksom. Och det var en stor spelning vi hade på Gino då, som jag kommer ihåg, där det var också sådana här jättetryck och det var fullbokat och det var fullsatt och det var liksom, det var mycket liksom. Men samtidigt så var det ju en strävan att kunna få vara där, så att vi kunde ju liksom göra vad vi ville göra, och det var ju helt fantastiskt att, från den synvinkeln. Det var underbart, samtidigt som det var, det som var jobbigt var ju det skärskådandet från alla.
Mm.
För man kan inte vara begåvad och vacker och det här och det här och det här och det här. Utan det måste finnas någonting annat också, och då måste man trycka till det där. Och det var många journalister som gjorde det.
Mm.
Och det är ju skitjobbigt när man möter kritik för någonting som man känner att man vill ska vara bra. Men så är ju det när man går ut och är offentlig. Man får ta det priset.
Mm.
Men, och det var jag inte beredd på. Det var jävligt jobbigt.
Hur hanterade du det då? Du var ju också så ung.
Ja, Jag tyckte att det var jobbigt, för att då, man vill ju att det man gör, man vill ju älskad av alla. Mm. Jag tyckte, nej, men vadå, jag, är det inte bra det här liksom?
Ja.
Det var, folk tyckte ju att det var bra, men man, det är så typiskt att man etsar in sig trots och liksom, ja.
Om man säger någonting då.
Ja, men precis. Som... Men alltså, överlag så kände jag det ändå att det var mycket kärlek kring det.
Mm.
Men sen så, återigen när otillräckligheten kommer in och spökar i mitt liv. Och det är en röd tråd någonstans om att som egentligen inte har någonting med verkligheten just nu att göra, men det spökar med en. Och det är också en klassiker bland människor som jag, att man har det någonstans. Och den får man ju lära sig bli vän med. Jag var inte det då. Och då var jag väl så här, det kan ju för sig fortfarande vara, att jag drog mig undan liksom. Att jag kände att det för mycket kraft liksom, det här beskådandet. Det kunde vara bara människor som bara tyckte att jag var fantastisk, men jag tyckte ändå det var jobbigt att stå där och vara fantastisk liksom.
Men var det jobbigt att vara offentlig? Alltså, har det varit jobbigt?
I början, ja, nej. Ja, absolut.
Mer då i början då, när du var så ung.
Ja.
Men vad hände sen då, när den här pausen kom in?
Mm.
Var det du som tog beslutet, eller gjorde du det tillsammans med någon, eller hur kom du fram till det? Vad hände sen mitt i allt?
Alltså jag har ju alltid tagit lite så här god tid på mig mellan plattor.
Vilket är ju i och för sig bra.
Ja, men på något sätt så har det varit för mig att jag har varit verksam, men jag har inte hittat mitt uttryck eller vad jag vill sjunga eller sådär. Och så har jag vill kunna leva och på något sätt skriva om det man lever, så att säga. Och så man behöver liksom, när man har kört ett race sådär som man gjorde väldigt mycket då, och man gör inte så mycket länder och man promotar, så att man är ganska tömd. Så att jag tror att jag alltid haft det någonstans. Och så har jag varit lite så här, jag tänker inte låta någonting ta udden ur mig liksom. Bara för att. Den här hetsen har alltid gjort mig lite så här, jag har liksom satt mig emot det. Jag måste ingenting. Jag måste faktiskt inte det här. När man är igång i drevet, då måste man göra saker. Mm. Då här är en platta, den ska marknadsföras, och så här är det.
Under den här perioden.
Ja.
Liksom. Mm.
Men sen så är det här att fortsätta den. Liksom, om det inte riktigt känns, om man inte har passionen med sig. Det är ju bara liksom långsam död någonstans. Alltså det är verkligen så, för att då gör du saker som inte är bra. Och det är inte bra för dig själv att höra liksom saker. Att du sitter och gör saker bara för att... Så att man behöver liksom ta time out. För mig har det varit så. För att komma in i glädjen igen. har jag förstått liksom. Mm.
Vilken bra insikt, för att det känns som att många kanske inte, just när man är där i sin dröm också. Ja. Och så kanske man blir så påverkad av andra och kanske tänker mer att leverera för andra än för sig själv.
Ja. Och jag har gjort det där och det går inte, för det blir aldrig, alltså för mig, min erfarenhet av det blir att det blir inte bra. Det är väldigt sällan det liksom, på något ställe i ditt liv så tar det, så äter det. Mm. Förstår jag menar? Även om det kan vara en framgång utåt sett, så äter det någon annanstans. Så att du får alltid betala ett pris för någonting. Jag fick också betala ett pris för att jag tog mig time out liksom.
Vad var det för pris?
Ja, det var kanske att jag inte var då med hela vägen i media och jag sågs inte i drevet liksom. Men jag valde det. Det var mitt val. Och så har alltid varit mitt val.
Och för att hålla balans också.
Ja.
Som du sa, den dotter Lilly, 8 år. Mm. Jag är så avundsjuk på hennes hår.
Det är många som är kanske.
Tycker hon själv om det?
Ja, hon gillar sitt hår. Ja, men det tycker ju, du vet hur det är.
Jag vet. Ja. Man vill ha det man inte har. Du var ensamstående i hennes uppfostran. Mm. Och det som hände dig är ju någonting man tänker inte ska hända när man är mitt uppe i det där. Mm. För du blev lämnad under din graviditet. Mm. Hur långt gången var det då?
Fjärde månaden.
Vad var det som hände?
Ja, vad var det som hände? Livet hände någonstans och rädslor möts. Och två rädda, väldigt rädda människor får inte ihop det på något sätt. Det var liksom det gick inte att få. Även rädslan övertar och blir för stark. Det går inte. Det spelar ingen roll vad man gör liksom. Även om man ska ha ett barn som är där, så gick inte det att få ihop. Och det säger ju ganska mycket någonstans.
Mm. Var det hans förklaring att han var rädd?
Det kan inte jag gå in på sådär. Nej. Men så som jag tolkar det så tycker jag att det ligger liksom... Det är oftast så det liksom strulas till någonstans när det sker sådana här saker. Så det är byggt på rädslor.
Vilka känslomässiga stadier gick du igenom efter den här...
Ja, men då är det ju total övergivenhet såklart. Och... jag lärde mig liksom bara leva med det på något sätt. Väldigt länge. Att vara i det liksom. Och bara kände att... Och ur det så sker ju ändå att livet sker ju ändå. Och Lilly fanns ju i mig. Och hon växte ju i mig. Och jag var ju tillräckligt sansad till att förstå det. Och kunna känna en lycka över det. Samtidigt som jag kände oerhört sorg över att vara själv med det. Det går ju inte att förklara liksom. Det går, de människorna som förstår det är en andra kvinna jag har pratat med. Mm. Har varit med om. Samma sak.
Ja.
Så är det liksom. Och det gjorde mig, öppnade också upp helt nya rum i mig. Liksom på något sätt av, som jag tar med mig och som jag känner att jag har. Och som också skapar en rädsla i mig och har haft med mig ett bra tag. Som jag också får jobba med. Jag måste jobba med den hela tiden liksom. Och det ja, jag kan tycka att det är någonting som livet ständigt går ut på det där. Liksom att undersöka sig själv liksom, och se vad är det nu då? Liksom.
Möta motgången.
Ja, men någonstans. Ja. Ja. Men det var väl min största liksom, så, motgång jag har känt liksom, i ett vuxet liv, att jag blev lämnad.
Tog det lång tid att liksom, acceptera och sen förlåta?
Ja, gjorde det. Det tog flera år.
Ja. Du tog hjälp där också?
Jag tog massa hjälp. Och jag sjöng om det liksom. Och jag pratade om det. Men jag var skör under en lång tid. Jag var sårbar under en väldigt lång tid där. Och tog tid att läka liksom, de såren.
Han finns i Lillus liv idag?
Ja.
Och er relation idag är?
Ja, det är på ett helt annat plan. Så. Vi är ju föräldrar till ett barn. Så att det finns liksom inget annat. Nej, precis.
Mm. Tog du liksom proffshjälp i det här?
Ja, jag tog proffshjälp. Jag gick till psykolog och ja, det var jättebra att göra det liksom.
Vad gav de dig för svar som man inte liksom hittar inom sig själv?
Jag tror att det handlar om att få möjlighet att prata om vad det man känner, för mig var väldigt viktigt. Och att få det, oftast handlar det om att man bara får samtala, bara samtalet i sig, säger folk, är liksom är viktigt att bli hörd. Att bli hörd i vad sin sorg eller sin längtan eller vad det nu än är. och få det bekräftat och att det är på något sätt, det var för mig var det väldigt mycket det handlade om. Och att det fanns ett bevittnande i det faktiskt. Att det fanns ett vittne, här har ett vittne som hör mig.
Mm.
Jag är inte själv liksom. Någon kan höra mig där och vara liksom helt objektiv och säga att det är ordnat sig. Det är inga sådana där löjliga liksom, kommentarer, för det orkar man inte höra.
Ja, man bara, ja.
Nej, utan liksom, man vill höra någon som ja, men helt omdömslös liksom. Men ändå med en insikt om vad man går igenom. Så att det var nödvändigt för mig. Sen så etablerade jag ju mig med en vän som även är en av mina närmsta vänner idag. Som hade en liknande situation. Som jag lärde känna under den här tiden. Identifikation är så viktigt i alla faser i livet. Där man är med om någonting som inte riktigt lirar med en. Eller som lirar med en också. Så att jag hittade det liksom.
Hur korsades era vägar?
Men det är också så här hur man... Det var mammagruppen, ja, som gjorde att vi träffades liksom.
Var det ett viktigt möte för dig?
Ja, då var det oerhört viktigt att ha någon som man kände sig sådär, den här kvinnan förstår mig. Verkligen. Och våra vägar har liksom följts åt. Så det har varit, vi är väldigt starka ihop, även idag.
Vad skönt att hitta någon där.
Ja.
Verkligen gått igenom den här krisen i livet. Och allas kriser ser olika ut för olika personer. Men vad skulle du råda folk att tänka och känna när man är i sin kris? För att det är svårt att se ljuset när man är där.
Mm. Det är svårt att se ljuset och det är dubbelt någonstans. Det blir bättre. Det blir alltid bättre.
Det är ju sånt lätt ord. Ja. Och man vet ju det själv. Men man bara, nej.
Alltså jag tycker att... Jag gjorde mycket när jag kände så här. Det var ju också här med att man skriva mycket. Skriva och få det ur sig. Prata mycket. Ja, men verkligen liksom och tillåta sig själv att vara i det på något sätt. Och bara och leva bara med det liksom. Att vara i det och vara okej. Okay. För att om man försöker spjärna emot det, då det går liksom inte.
Och till slut kommer det i kappen då.
Det kommer i kappen då.
Mm.
Och man kanske behöver en tid lite off liksom.
Mm.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Den här andligheten då som du har, eller det här lugnet.
Ja.
Hur har det hjälpt dig i din karriär? Du pratade lite om att det har hjälpt dig att bevara ditt ego. Har jag hört.
Ja, har du hört det?
Om det var jag läste, eller om ni hörde i någon annan podd. För att i den här branschen är det lätt att liksom sväva iväg och i något moln. Och kanske tro högt om sig själv, fast man inte är bättre än någon annan.
Ja.
Hur har det hjälpt dig?
Alltså, egot är det väl inte riktigt, utan tvärtom. Jag har väl blivit mer medveten om egot på något sätt, som kan vara sådär, du vet, ha en väldigt stark vilja och tycka saker och bli kritisk. Och perfektionisten kommer fram helt enkelt. Det ska jag vilja kalla mitt ego.
Mm.
Ofta är det där du har ditt sår, där egot framträder någonstans. Precis just där blir liksom egot som starkast. Och det är ju bra att det finns, för att det kan liksom... det blir liksom en slags, inte försvar, men det blir en liksom mekanism som tar dig ur saker och hjälper dig Men om det tar över och du inte kan skilja på vad det är och var det börjar, det är då komplikationerna möts någonstans. Den här inre konflikten kommer. Och du vet inte riktigt var du befinner dig. Är jag i egots våld eller är jag i, vad fan ska jag vara liksom? Mm.
Och du har kunnat hålla balansen där.
Jag ska inte säga att jag har, men jag är på god väg att bli mer medveten om det. Och vad meditationen gör är ju att den tar mig ur det. Den tar mig ur allt sånt här, ja, men du vet, som vi snackade om inledningsvis, med ytterligheter och med möbler och flytt. Och,
som egentligen som inte är, har någon betydelse i grund och botten.
Nej. Mm. Och bara ta mig till nuet i tiden och i rummet, i andningen, i själen, i kroppen. Nu. Mm. Och den känslan den är helt ovärderlig. Den är så rik på så mycket. Så att fulfillment kommer till mig. Jag vet inte svenska översättningen, men du är så
fylld. Fylld
av dig själv, av anden. Du är fylld liksom. Och du behöver ingenting i
annat för att fylla på.
Nej, ingenting. Mm. Och ger du dig själv det varje dag så kan det inte gå fel. Det kan bara bli bättre.
Mm.
Och du får en bättre balans till hur saker och ting lätt kan dra iväg. Och det har varit jätteviktigt för mig. Verkligen alltså.
Du har ju verkligen ett otroligt lugn. Och det smittar ju av sig. Man blir så här, jag ska bara också hem och yoga nu. men du sa ju lite också det här. Att den här med självsäkerheten och självkänslan under åren, den kan ju vackla.
Mm. Mm.
Hur har du känt att den har växt från liksom barndomen till soldrottningstiden, när du skulle liksom slå igenom tills nu?
Mm.
Känner du att det, liksom, det här är jag och nu har jag landat i? Alltså det finns sån... Du känns så himla bra. Men det är ju svårt med självkänsla.
Ja. Det är det.
Liksom, också skilja på självkänsla och självförtroende.
Ja.
Hur har det varit för dig?
Jag tycker att det är intressant för att jag jobbar fortfarande med aspekter som jag känner är och känslor som jag... när jag känner mig, jag kan känna mig så här... Häromdagen kände jag mig lite underlägsen. Jag började forska i någonting som jag kände. Jag kände nästan en påtaglig liksom... intimiderande känsla. Jag blev påmind om någonting där jag kände mig otillräcklig. Det var tillfälle där jag skulle prestera, oftast är det ju det.
Mm.
Och då kände jag mig, för första blev man väldigt vaken, för adrenalin finns för att du ska prestera någonting. Men samtidigt så kände jag att jag inte räcker till. Och samtidigt som jag skulle göra någonting som jag inte fick till, vilket gjorde mig totalt underminerad i situationen. Och den känslan är bottenlös för mig. Ur det så kommer sällan någonting bra, för då känner jag mig så dålig så att jag kan inte prestera. Jag gör ju det, men det är nästan att gråten kommer för att jag tycker inte att jag är tillräckligt bra. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Och jag satt och fick den här känslan häromdagen. Bara så här av en röst jag hörde. Och så här måste jag undersöka vad det är. Så då började jag skriva. Och när man skriver, det är väldigt bra för det kommer fram saker. Och så att jag vill, med det vill jag säga att det finns, kommer alltid finnas känslor som man vill gå in och förstå bättre. Och jag vill verkligen förstå dem så att jag kan bli vän med dem. För det finns, om man börjar med det så på något sätt så... Ja, det är det här det handlar om. Det är det här det går ut på. Och då kan jag mitt intellekt liksom på något sätt tala om det för mitt undermedvetna. Så att jag liksom, kan neutralisera det när det kommer nästa gång. Men tar jag inte tag i det verkligen, vilket jag kände att jag behövde. Nej, jag måste ta tag i det här nu.
Mm.
Som jag kan känna nu så det kommer inte beröra mig lika starkt nästa gång. För jag vet att just i det läget när den här situationen blev påminn om så hade jag behövt verktyg som jag inte hade. Och det var det jag kom fram till. Ja, men jag hade ju inte verktygen.
Mm.
Jag var ju inte värdelös. Nej, men jag behövde ju verktyg.
Ja.
Men det blir den där bottenlösa känslan av att jag kan inte liksom. Men ser man typ med sunda ögon någonstans och kommer tillbaka till det. Så kan man liksom. Ja, och det tycker jag inte. Det är där jag älskar med livet. Att jag kan få känna den här känslan. Och så kan jag kan ställa mig på andra sidan och se att. Nej, men jag kan göra så här. Jag älskar så här. Aha moments, när jag får liksom bättre koll.
En förståelse för en vad förståelse. Din känsla.
Ja.
Men självkänsla är ju väldigt svårt, och speciellt för många unga tjejer idag. Mm. Vi lever ju i ett samhälle där sociala medier påverkar oss väldigt mycket.
Mm.
Och framförallt unga. Och du har en dotter som växer upp i det här.
Ja.
Hur ser du på det? Och liksom vad som komma skall. För det är ju så mycket statistik på hur många unga tjejer som mår dåligt. Och mamma bara sämre och sämre.
Ja, just det. Det är ju det är svårt att fightas mot det. För det finns där och det existerar. Så som jag känner med Lille är att jag känner att jag tror att det är viktigt att liksom aktivera saker och ting som inte har med sociala medier att göra. Till exempel att göra helt andra saker. Och då handlar det om att träna eller akrobatik eller sång eller dans. Eller någonting där det inte är hela världsbilden någonstans.
Där man stärker sig inifrån vem man är.
Ja, men liksom, precis.
Får utforska sig själv.
Ja, att liksom implementera det. Jag tror att det är jätteviktigt att få dem sysselsatta i andra saker än just som du säger, sociala medier. För vi kan inte fighta det liksom. Det är vad det är. Man får hitta en sund förhållning till det. Det tror jag är viktigt.
Kan du vara rädd för hur hon ska må? Och hur hon ska känna den här pressen som finns på unga tjejer?
Nej, jag känner faktiskt inte det.
Är hon stark i
en
stark personlighet?
Jag har väldigt sunda, liksom öppna. Hon är väldigt, väldigt bra på att uttrycka sig själv. Och alltid liksom väldigt så. Och vi har en väldigt bra kommunikativ kontakt med varandra. Och det är... Nej, den ungen känner jag. Hon
är
stressad av henne.
Vad skönt.
Ja.
Men hur tror du unga tjejer ska hantera krav på sig själv idag? Så vad kan du ge liksom för tips där?
Mm.
Du som jag tycker, är så bra. No. Du har ju verkligen gått igenom en resa.
Ja.
Och kommer ut på andra sidan och ser det liksom, som du säger med andra ögon. Och så. Skulle du ge för tips?
Så det är så, jag tänker på individualitet idag. Det är det som är så härligt. Jag såg nyheterna på för någon vecka sedan att de tar in liksom, handikappade barn på catwalken. Och, att prägling att få vara sig själv. Det är också så att man är sin egen. Det tycker jag nästan det ligger fokus på mer. Vilket jag tycker är väldigt positivt idag. Att jag får en känsla av att det ligger liksom i folks intresse. Att det, det är inte polerat. Liksom, utan det är verkligen autenticitet som talar.
Mm.
Och det tycker jag är, om man ska se på det, det finns en positiv anda i det. Och att kunna bibehålla det någonstans. Sen är det omöjligt att svara på hur det här påverkar barnen idag. Man vet inte. Jag vet inte.
Förhoppningsvis blir det någon slags revolution i det här.
Ja.
Att liksom, vilket ibland känns som att det redan är lite på väg. Att folk kan vara lite trötta på att bara visa upp eller bara se att det är bra, en bra sida från en person.
Ja.
Så jag hoppas att, som du säger, att folk liksom
vet
vem man är och inte påverkas allt för mycket.
Nej.
Men är det någonting vi inte har tagit upp i podden som du skulle vilja beröra? Något ämne?
Mm, jag tycker det har varit ganska omfattande. Från
start till,
från start till nu.
Men för jag har ju också så här att i varje podd så den personen jag intervjuar ska ställa en fråga till nästa person jag intervjuar. Fast man vet inte vem det är.
Nej.
Så man får ställa liksom en öppen fråga. Men vi kan börja med att du får svara på förra personens fråga. Och då intervjuade jag Ann Söderlund. Och hennes fråga var: bästa vardagstipset för att hålla relationen intellektuell och stimulerande?
Flytta inte ihop.
Nej, vad ska
jag? Nej, men jag är precis på väg att göra det. Nej, jag... vardagsrelationen intellektuell.
Och stimulerande.
Alltså, titta på nyheterna då. Nej, men intellektuell, jag vet inte. För mig är det så att vi jag och min partner, vi har så olika jobb. Så att per automatik så blir det så, för att han är inte musiker, han är liksom jurist och affärsman, så att vi har kommer från helt olika världar, så att det sker på någonstans per automatik där, för att ja,
man utbildar varandra.
Ja, men verkligen alltså, så att jag tycker att det kanske är det som är ett bra trick.
Jag kör TP typ. Vad är din fråga till nästa person då?
Oj. Ja, vad kan det vara? Ja, men vad gör du för att gå igång? På något sätt skulle jag vilja fråga. Vad gör du för att plocka upp dig själv?
plocka upp dig själv.
Ja. Och må bra.
Ja.
Bra fråga. I vardagen.
I vardagen.
Ja.
Mycket bra fråga. Mm. Podden är slut. Mm. Tack så mycket.
Tack.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.